Då hälsar vi välkomna till den här veckans avsnitt, eller rättare sagt förra veckans avsnitt.
Förra veckans avsnitt, ja.
Av podden.
Ja.
Och vi hälsar välkomna från gräddhyllan.
Gräddhyllan på Brainforest kontor.
Oj, nu gick en del av väggen sönder eller någonting.
Ja, så kan det gå.
Nu gäller det att vi pratar högt här idag. Eller att du pratar högt, för du pratar med en som är nästan till lomhörd faktiskt.
Ja, vad är det? Jag tänkte fråga, hör du mig? Du kanske skulle haft de här hörlurarna på dig som jag har. Så kunde vi skruvat upp volymen på min mikrofon. Så hade du hört mig väldigt bra.
Jag hör det faktiskt, men det känns som hela mitt huvud är inkapslat i bomull. Eller det känns faktiskt som att jag har gått upp på morgonen utan att ta ur mina hörselproppar.
Är det så?
Exakt så känns det. Ja, jag hör ändå tämligen bra, men det känns som att huvudet är liksom, det känns som att jag har en hjälm på huvudet eller proppar i öronen.
Ja.
Ja.
Du kanske ska berätta vad som har hänt dig.
Jag har en hörselgångsinfektion. Har vi konstaterat nu.
Ja, efter många turer till olika vårdinstanser.
Ja, det blev ju väldigt långrandigt. Det är tråkigt att börja ett poddavsnitt med att prata om sina problem och sina sjukdomar, men det här är ju livet. Det är faktiskt skälet till att poddavsnittet blev försenat också.
Ja, tänkte säga det, att det är ju inflammation, var det?
Nej, infektion.
Infektion.
Ja, nej,
infektionen, det är infektionen som har skjutit podden framför oss.
Jag har fått någon typ av bakterier att, och det var så här att vi var nere på Ästa vingård förra veckan.
Ja.
Hade det jättehärligt.
Ja.
Och så körde vi lite spontan swimrun.
Mm-hmm.
Det var jag och Elin, Tobbe, Malin och Filip Åsen som var där.
Just det.
Och vi hade det superhärligt. Och det var en jättefin spontan swimrun också. Och det fanns inga skäl att misstänka att det vattnet vi simmade i skulle vara dåligt på något sätt. Nu var det i och för sig ett väldigt, väldigt grunt vattendrag.
Mm.
Men jag menar, det kan finnas bakterier i vatten.
Överallt eller?
Ja, men det kan, ja, absolut. Det kan ju varit. Men framförallt är det nog bara ren otur. I alla fall. Men jag fick lite ont i örat då när jag vaknade upp onsdags morse. Så att det gjorde ont. Örat var svullet. Och jag känner ju det ganska per omgående eftersom jag brukar topsa mina öron på daglig basis. På regelbunden. Flera gånger om dagen basis.
Nitiskt.
Ja, vilket ju är kanske också, det har ju blivit en ond cirkel. Det, att
det kanske är det som är problemet. Ja.
Filip som är då öronens halsläkare säger ju att det är ju inte bra att hålla på att topsa öronen.
Nej.
Så sluta med det.
Ja.
Men det är ju så himla gött.
Ja.
Ja. Men det där har ju blivit en liten ond cirkel. Så att när det kliar lite öronen så topsar man. Och då kliar du ännu mer öronen så blir det irriterat. Och sådär, och då är man mottaglig för det där. Men hur som helst. Så fick jag, och jag har haft lite ont i öronen. Jag har ju fått lite så begynnande problem de senaste åren faktiskt. Jag har inte haft några problem alls. Och folk kan ju tänka sig så här, och det blir ju den vanliga responsen om man går till en läkare som inte riktigt så här, säger man att man simmar mycket, då tänker de, ja, du har fått swimmer's ear. Och det är det ju, då har man ju, swimmer's ear är ju att det har bildats brosk i hörselgången då.
Mm-hmm.
Eller typ någon form av broskbildning då. Det är det som kallas för swimmer's ear. Och jag undersökte öronen då efter jag simmade runt Gotland, för då hade jag också lite problem. Och det berodde ju på att jag har ju mycket så här, jag har ju haft mycket, jag har alltid sovit med hörselproppar de senaste 10 åren och ja, simmat i mycket kallt vatten och så här, så att, och vatten går in och ut genom öronen. Så där. Men då konstaterades att för att ha simmat så mycket öppet vatten som jag har gjort så hade jag inte en tillstymmelse till swimmer's ear. Så att var de här problemen kommer ifrån, det vet jag inte, men det kan ju vara lite tyvärr på grund av mitt egna petande då, att det blir en liten ond cirkel, men ja, vi vet inte, vi får utreda det här lite närmare, men hur som helst, det var inte värre än att det var väldigt svullet i vänsterörat och att det gjorde ont,
men sen eskalerade det,
och då sa Filip då, han hade ju inte med sig sina instrument då för att titta örat, men han sa så här att nej, men det där kommer ge sig själv, kör näsdroppar, det blir avsvällande, ta Alvedon och Ipren för det gör ont och kommer gå över, känner du dig normal så kan du träna också. Mm. Så här liksom. Men var bara lite lyhörd då. Och nu tog jag det väldigt lugnt onsdag. Så jag cyklade inte hemifrån Ästa som vi skulle ha gjort. Då, utan jag åkte bil.
Mm.
Och cyklade bland annat förbi. Eller åkte bland annat förbi Ullared och Gekås. Då, men det ska jag berätta om senare.
Ja.
I alla fall. Nej, men sen blev det jättedåligt. Sen kom vi fram till fredag. Och då hade jag fått ganska ont i örat. Alltså så här, ont på riktigt.
Ullared hade inget med det här?
Nej, eller? Det tror jag inte.
Nej,
inte överhuvudtaget. Där hade de för övrigt en extremt äcklig sjö.
Ja. ja.
Som vi promenerade runt med Rufus runt, ja. Jag och Filip.
Mm. Ja.
Den var superäcklig. Den
nej,
var...
men du inte hoppa i.
Nej, men det förstår jag att där hade man ju fått akut infektion i hela kroppen om man hoppar i.
Ja.
Där hade de ju en sån här badbrygga och en liten leksaks... En liten ruschkana för barn att åka i och en bastubåt.
Okej.
Okay. Den sjön var helt igenväxt och det var ju så här varningsskyltar. De hade till och med en badstrand med brygga. Så här, man får inte hoppa i här på grund av serkalier, stod det.
Serkalier?
Ja, serkalier var nog ordet. Och det är alltså, det är ju djuravföring, så vet jag förstår. Eller fågelbajs.
Ja.
Men, annars
tänker jag att man kan dra på sig både det ena och det andra på Ullared.
Säkert. Man ska nog inte släppa sitt öra mot marken där.
Nej.
Nej. I alla fall. Men då åkte jag till akuten först.
Ja.
För då kände jag så här, men nu har det blivit värre. Nu får någon titta i det här. Men då hade de inte tid där. Och de sa, nej men du kan åka upp till öron nästa hals. Så kan de titta på dig där. Gick upp till öron nästa hals. Nej, där hade de inte tid. Och sa, nej men du får åka ner till vårdcentralen.
Ja.
Och där... Och se till att de tar en odling. Men det gjorde de ingenting där. De tog ingen odling. Och örat gick ju inte att titta i. För det var ju helt igensvårigt för det laget då.
Mm.
Så jag fick lite medicin utskriven då. Penicillin och sådär. Ja, och sen så gick lördagen också. Och jag käkade medicin. Och sen i söndags när jag vaknade, då hade jag, och det, jag hade jätteont. Du vet så här på, det kändes som mensvärk, som jag tror mensvärk känns, så som tjejer beskriver mensvärk. Som kramper i örat. Eller om du tänker dig värsta typen av migrän, jag har aldrig haft migrän, men som jag gissar att migrän känns, fast i örat, kommer de i såna här smärtattacker.
Mm-hmm.
Och då är det som att man vill skära huvudet av kroppen, så ont gör det. Det alltså... På nivån av att det är riktigt handikappande. Där man sitter liksom bara så här. Du vet. I någon form av ångest. Om du tänker dig Edvard Munchs skriet. Lite grann där då.
Ja, det låter inte
heller. Nej, jätteotäckt. Jag sov ju inte nästan på nätterna där. Det gjorde ju riktigt ont. Och då, när jag gick upp då hade jag dessutom lite feber i söndag. Så jag har ju faktiskt nästan aldrig feber. Trots att jag hade varit uppe och tagit Ipren och Alvedon på natten.
Mm.
Och Panacod där jag käkade starka grejer liksom. Ändå hade jag feber så jag tänkte nej men nu är inte det riktigt bra här. 37,2 då. Det var inte riktigt bra. Så jag åkte upp till akuten igen och så fick jag prata med en sköterska. Jag tittade hon med i örat och sa hon så här, jag vet inte riktigt vad jag ska titta efter här. Jag är inte van att kolla i öronen så här, men nej, det är bäst att du ringer efter en öronens halsläkare då. Ja, så gjorde hon det och så bara nej, hon vill inte komma hit så du får ta den ner till närhälsan, jouren.
Ja.
Ja, så åkte jag dit. Och de sa inte heller mycket utan bara, nej men du får ge det till tåls liksom. Ja, och så åkte jag hem och så var jag hemma och så var jag lite med Rufus. Och så innan vi stod utav så hade jag liksom bara somnat med honom i famnen. Och så vaknade jag och så kände jag mig jättedålig.
Ja.
Så tog jag tempen igen och då hade jag 38,0. Så gick det en kvart, så hade jag 38,5. Och sen 38,6 och då sa jag till Ellen, nu jag tror jag åker upp till akuten nu. För nu är det inte alls bra, nu känner jag mig inte alls bra.
Nej.
Så då drog jag upp och så gick jag in där och så bara, nu får ni kolla upp det här på riktigt för nu går det här åt helt fel håll då. Så ja. Då tog de det på allvar, så tog de snabbsänka så där, då hade jag över 100 i snabbsänka. Och så kom det några halsläkare och så tittade och så konstaterade att ja men det var nog fel medicin som jag hade fått då, från början då.
Mm.
Sög ut lite grann och stoppa in en sån här tamponad i örat och vilket ju var bland det mest obehagliga jag har varit med om i mitt liv. Ja, men,
ja.
Då fick en sköterska hålla mig i huvudet och så petade man in då en sån här tygramsa som då den här salvan då, eller dropparna ska kunna vandra igenom ner då.
Mm.
Ja, den ramlade för övrigt ut den första natten hemma. Men det blev, och så fick jag en ny antibiotika och det hjälpte ju jättebra. Så nu mår jag ju bra idag.
Ja.
Ja, jag är bara döv fortfarande, eller nästan till döv. Så, hörselproffsstöd.
Ja, men det är härligt ändå, ja. Att det har gått åt rätt håll.
Ja, ändå lite... Ja, absolut är det ju. Men,
ja, obehagligt.
Ja, jätteobehagligt faktiskt.
Ja.
Det är ju, men, och det är ju vad alla säger också. Det är ju ett helvete när man får problem med öronen eftersom det är ju ett stängt system på det sättet.
Ja.
Det är ju liksom ingenting som ligger ytligt. det är väldigt svårt. Du vet, de här dropparna är ju ett skämt också. För med örat är jämsvullet. Hur fan ska de rinna ner? Så idag har jag ju ägnat halva dagen att ligga på sidan. Först då på högersidan så att kunna droppa ner i vänster öra.
Ja.
Så ligger man där så väntar man på någon typ av känsla att det faktiskt rinner ner. Så ligger det där guppar precis i ytterörat. Så ligger man där och trycker så här, masserar örat. Jag hann läsa ut hela senaste filter.
Ja.
Och så tänker man, ja nu har man fått ge det chansen. Då ska man vända på sig och droppa i andra örat. För nu höger öra är ju lika illa som vänster. Ja, men du vet, då rinner det ju ut direkt ur vänster öra. Så det är verkligen så här, kasta pärlor efter svin.
Ja, jag
förstår. Ja, och så du bara, får göra en gång till.
Ja, vad
och så har papperstussar sen i öronen då.
Ja. Ja. Hörselproppar funkar inte.
Ja, ett jävla skitliv helt enkelt.
Ja, ja. Nej, jag var lite förvånad igår. Det är inte mycket som brukar stoppa dig. Men så skrev du igår att nej, det blir ingen podd idag, Niklas.
Nej.
Så jag bara, nej, då är det nog illa då.
Ja, nej, men det var, jag var ganska spak faktiskt.
Ja.
Ja, jag var lite matt i pälsen faktiskt. Det kändes inte alls bra. Och tidigare har jag ändå kunnat träna i veckan och så. Det har känts jättebra. Det har inte varit några problem. Alltså, allting har varit helt normalt, förutom att det har varit lokalt påverkat.
Ja.
Men så igår så... och det gjorde ju inte saken bättre att jag läste i Aftonbladet om någon som hade dött av öroninflammation. Då finns det något som heter mastoidit nämligen.
Ja.
Finns det någonting som heter mastoidbenet.
Ja.
Då är det ju om du har fått en infektion bakom trumhinnan. Som då sätter sig då i skallbenet på något sätt.
Åh, fy fan.
Ja, som då sen då kan vandra vidare till hjärnan.
Ja.
Det är jättedåligt.
Ja, det låter inte bra.
Det är ungefär som att få en mördarbakterie i ett sår som går rakt upp i kroppen.
Ja, ja. Mm. Ja, det har du i alla fall inte.
Nej, det har jag ju faktiskt inte. Nej, men det visste jag ju inte heller. Eller man tänker att man vill ju hellre förekomma än förekommas.
Ja, det är klart.
Ja,
ja, det lät inte bra. Upp i skallbenet alltså.
Mm.
Obehagligt.
Mm. Ja, men det var ju också typiskt. Att jag läste det precis då när det gjorde som ondast.
Ja, men så är det.
Ja, men det kanske det är. Ja, de har stått i dit. Per-Åke 57 dog för att inte de tog emot honom på akuten.
Ja. Ja, det är ju inte roligt.
Nej.
Det var bara roligt att du läste det samtidigt.
Ja. Ja. Nej, men det är jättebra att vården ändå funkar när den ska funka. Så att jag fick jättebra hjälp igår.
Ja, ja. Efter många om och med.
Ja, så är det ju. Ja. Men så. Det är svårt att man... Ja. Så är det ju, ja, men så är det ju när man är sjuk liksom, då vill man ju ha hjälp en gång. Och det är väl så det kanske ska funka också. Mm. Jag är ju sjuk nu.
Ja. Men ibland får man ligga på lite.
Ja, så är det. Det är ju kontentan av det hela. Man måste liksom våga ligga på. Man får se till att vara jobbig helt enkelt. Man kan liksom inte bara så här, ja, nej, men den läkaren sa ju att, ja, så att känner man att det går åt fel håll, då får man ju ta tag i det igen. För det finns ju många olika typer av penicillin och
det är klart.
Många olika typer av behandlingar. Men nu är jag mycket, mycket bättre och det är härligt.
Vad har du för men efter Ullared då?
Inte så många men. Fördelen då med att vi då var två. Jag och Filip, vi var ju också med och cykla ner till Ästa.
Mm.
Men han ville inte heller cykla hem och jag var inte riktigt frisk. Så då åkte vi bilen tillbaka med Malin och Elin då. Så prompt då ville besöka Ullared.
Mm.
Och det var ju väldigt bra att vi gjorde det, för då kunde vi liksom släppa av dem vid entrén. För det här var ju en väldigt hektisk dag vid Ullared. Jag och Filip då, när vi var ute och gick med Rufus, så roade vi oss med att läsa på lite så här besöksstatistik. Och så här, det visade sig att de någon dag, om det var i juli 2015, hade haft så här 28 000 besökare på en dag. Eller 48 000, det var så här helt orimligt många besökare. Det hade varit en halv kilometer lång kö. Man har haft 40 miljoner i omsättning eller någonting. Och när vi satt där så kände vi så här, det kan slås den här dagen.
Det kan slås den här dagen.
Det är idag det slås.
Ja.
Det var så mycket folk, va? Det var helt absurt.
Men, det är sjukt.
Ja, det var helt sjukt. Och så vi släppte av dem och då var det ju mycket folk. Då körde vi liksom ända in fram mot entrén. Man kan köra in där förbi hotellet och så släppte vi dem. Och då var det ju mycket folk, men det var inte supermycket folk. Och så fick de ett par timmar och så här. Vi köpte lite fika och så...
Det är ju helt bizarrt att det finns ett hotell.
Ja,
absolut. Förbi hotellet vid den här butiken.
Det kanske är vår nästa träningsdestination.
Ullared
hotell.
Det finns en camping också, va?
Ja. Jo, det gör det. Den åkte vi också förbi.
Ja.
Ja, vi åkte förbi alla sevärdheter. Inklusive Särkaliesjön med leksaker i.
Ja.
Ja, men när vi satt där då vid Särkaliesjön då så... googlade vi allt det här och sen så till slut fick vi ett sms att vi är klara nu, ni kan komma hämta oss.
Mm.
Så då körde vi tillbaka och då märkte vi att det blev, och grejen var ju så här att under hela den tiden var det ett lämmeltåg med folk som vandrade, du vet, de gick ju, folk parkerade ju kilometervis ifrån, för det var ju fullt med parkering där. Det var ju tvärsjockt, det gick ju inte att ta sig fram, det gick ju liksom inte, fanns ju inte en parkeringsplats att uppbåda i närområdet. Så att vi mötte ju folk som promenerade kilometervis ifrån liksom. Det var ju hela med gångbanorna in och ut i Ullared. Den var ju fulla med folk som gick. Ja.
Men har de parkeringsplatser på andra platser?
Jag vet inte. Folk ställer sig i skogen och långt bortanför campingen och sådär. Kanske i Svenljunga, vem vet.
Ja, vem
promenerar.
Vet.
Så när vi skulle köra in och hämta dem, körde vi in på den här vägen och då var det ju jättemycket folk. Och så parkerade vi, det är precis som man kan vända runt med bilen där då. Och så skulle de ju in där då med sina kassar. Det var ju, vi hade ju mer än helpackad bil liksom som det var då. Så det tog ju någon halv minut. Och under tiden, jag satt ju kvar i bilen. Under tiden jag satt där i bilen så fick jag exakt den där känslan man får när man ibland har sett den här serien Walking Dead.
Zombie-serie.
Har du sett den?
Jag har sett första säsongen för länge sedan. Ja. Det var väldigt bra.
Ja, men du vet så här, det är fullt med zombies överallt. Fullt med Walking Dead, fullt med walkers.
Ja.
Så det kan vara så här helt tyst, det händer ingenting. Så kommer en walker.
Sen kommer det en till.
Kommer den till, kommer den till, kommer det 20 till, kommer det 100 till. Ja. De bara kommer det. Och så är plötsligt från att det varit en väldigt hanterbar situation så är det en extremt ohanterbar situation. Man får fäktas för livet. Du vet, de klättrar över bilen. Så kändes det när jag var där. Vi bara omringades av människor som gick med tom blick. Med eller utan Ullaredspåse.
Gapade du på dem då att de skulle skynda
in,
sig?
In i bilen. In, upp med rutorna.
Var det så?
Ja, typ. Ja. In.
Körde du över några på vägen därifrån?
Ja, vi gjorde inte det. Det gjorde vi inte. Nej. Vi försökte ändå ha sagt ifrån så. Ja. Men det var lite grann den känslan.
Det gör man annars typ så här, i zombie-situationen.
Lite så här, det är lugnt. Och så är plötsligt bara, fan det är 100 personer kring oss nu här. Det är som att det kommer ett lämmeltåg med människor bara. Ja.
Ja, det var obehagligt.
Ja, lite.
Ja. Jag vet, du är lite som jag, du gillar ju att vara uppmärksam på din omgivning. På flygplatser och liknande.
Ja.
Och tänka mycket, om det händer något här nu så har jag där de här alternativen.
Ja.
Vad kändes det som att du inte hade några alternativ?
Jo, det kändes som ändå. Men det kändes ändå som att det var en plats som det var angeläget att vi skulle lämna ganska snabbt per omgående.
Jag förstår.
Ja. Nej, men det gjorde vi.
Ja.
Och den känslan av Walking Dead panik då lämnade oss så fort vi kom ut på vägen mot Svenljunga.
Härligt.
Ja.
Men
de var väldigt nöjda, de hittade väldigt många bra saker tydligen.
Och de gjorde det.
Mm. Fast de tyckte också det var helt sjukt där. Det var så otroligt mycket folk.
Jag kan tänka mig.
Mm.
Fick du något på Ullared?
Jag tror inte jag fick det faktiskt. Jag tror det köptes mest åt Rufus och åt hundarna faktiskt. Ja. Och lite till möjligtvis en annalkande kraftskiva också.
Härligt.
Ja, ja, det kan vara så. Men ja, de har ju lyckats med sitt koncept. Det är ju en fantastisk verksamhet.
Ja, det är bra.
Mm. Bara den här idén att sälja in så här. Bara det man sålde in det som... Alltså tänk hur man gjorde när man sålde in det som tv-serie. Ja. Typ så här, kan vi inte pitcha den? Du vet så här, ledningen på Ullared, de har möte så här. Så bara, kan vi inte bara... Tänk om vi skulle ha en tv-serie om vårat varuhus. Och de som kommer och handlar här. Tror och de var, som jobbar här.
Tror du att det var deras idé?
Ja, jag vet inte.
Det var nog ett produktionsbolag.
Ja, omvänt. Om man som produktionsbolaget sitter så här bara... Vad är det folkligaste, vad är det svennigaste stället i Sverige? Där det garanterat alltid är fart och fläkt. Pff, ja.
Men man har gjort alla de sakerna GKs. Nu. Man har gjort GKs, Böda Camping på Öland. Det är väl också en tv-serie?
Ja.
Ja.
Men jag tror Böda Camping kom efter Ullared. Jag tror Ullared var ändå det första. Men det här är ju så här reality tv verkligen.
Ja.
Utan att det är ju inte så här att man har tagit folk till en plats enkom då för att skapa drama. Här har man ju bara filmat verkligheten. Och så har man ju så här, ja, här har vi Morgan, han jobbar här. Här har vi Ola Conny, han jobbar här. Mm. Här har vi han, vad heter han? Chefen där.
Boris
Lennerhof, han jobbar här.
Ja, det kanske är roligare att åka till.
Här har vi de här tanterna från Hofors, de kommer hit på besök varje år.
Ja, kändisar de också.
Ja, de har blivit det. Men det är ju ett genidrag såklart.
Ja, men man gjorde ju tv-serier av allt ett tag. Jag kommer ihåg för länge sedan, då fanns nog inte Ullared kanske, men det fanns ju mycket reality-serier då. Då jobbade jag på en fabrik här i Borås uppe i Vered som skulle flytta till en ny byggnad. Och då var det så att man vill inte ha produktionen ligga nere för länge. Man vill flytta alla de här jättestora maskinerna fort. Så då, jag och min kompis Christian Larsson som jobbar där, vi kom på det. Det kanske man skulle göra en tv-serie som heter Flytta fabriken eller någonting.
Man får följa fabriken som ska flytta, hur fort man kan flytta dem.
Ja.
Det var våran tv-idé. Den var nog inte så bra, den hade kanske varit svår att sälja in. Men efter man gjorde reality-tv av allt Så tänkte vi, varför inte? Tömma fabrik tror jag vi sa att den skulle heta.
Ja.
Tömma fabrik.
Det är inte orimligt.
Nej, det hade man kunnat göra.
Definitivt.
Ja.
Men jag menar, jag tror Ullared har ju ändå, det har ju ändå varit en långkörare. Och det har ju kommit med spin-offs också.
Det här, det. Ola-Conny i Amerika och ja, sånt.
Dels det, men också det här, det är väl någon tv-serie där man också har sådär som en svensk Ullareds-variant av Draknästet. Där de får komma med sina affärsidéer.
Till Ullared?
Ja, sina produktidéer. Där då Ullared köper in vinnaren.
Aha.
Vinnarna i den här produkt, av de här produkterna. Men för, du vet, folks egna hemmaprojekt då med varianter av potatisskalar och disktraser och vad det nu kan vara då.
Det är...
ja, billighetsprodukter.
Hade inte detta varit något för dig, Jonas? Du som har så otroligt mycket förbättringspotential på alla produkter.
Mm. Ja.
Du... jag skulle kunna... Det behövs en ny sorts dropper post till mountainbikes.
Mm.
Tror du att det hade varit något fullare då att konstruera?
Nej, jag tror det är för smalt.
Ja.
Jag tror det är lite för smalt faktiskt.
Ja.
Men, ja. Men tänk, Morgan och Ola-Conny. Tänk vilka superstjärnor de har blivit. Jag undrar så här. Du vet, de har ju varit med på massa sådana. De har ju, ja, de har ju haft sina egna program. Morgan och, mm. Morgan och Ola-Conny i USA. Morgan och Ola-Conny. Det är lite grann som ens... någon form Ullareds-variant av den här Carl Pilkington, en idiot på resa. En idiot abroad.
Eller hur?
Som Ricky Gervais gjorde faktiskt otroligt bra, som var väldigt rolig.
Verkligen.
Men det, han är ju en... han spelar ju med väldigt mycket. Alltså han går ju in och gör en karaktär där, tror jag.
Carl Pilkington, ja.
Carl Pilkington, ja.
Det tror jag med.
Men Morgan Ola-Conny är ju mer bara sig själva och åker runt och så här. Man undrar ju om de har fått betalt och i så fall hur mycket.
De måste väl ha fått betalt.
Ja, det måste de ju ha fått.
Ja. Det tror jag.
Ja. Eller så här.
Undrar hur mycket det här har gjort för
Ullared. De har fått göra det på sin semester. Nej, ni får inte. Nej, ni får göra det här på er semester.
Det får ni göra på er fritid.
Det får ni göra på er fritid.
Ja.
Ja, men det är ganska,
men då gissar jag att de hade fått bättre betalt av produktionsbolaget än vad de får av Ullared.
Ja, det får man gissa.
Att, då hade de väl bara bytt jobb, tänker jag.
Ja, nej, men så att man är, jag är ju ändå full i beundran över hur otroligt bra de har tweakat det här konceptet och hur mycket man har liksom fått ut av det. Och sanningen är ju så här att ja, man kan ju göra TV precis vad som helst och det blir ändå ganska spännande. Eller så här, det är ju, ja, folk är ju nöjda med att få se liksom profiler i TV och
mm.
finns en igenkänningsfaktor där som är behaglig, såklart.
Så att,
det är ju genialiskt.
Eller hur?
Det är ju riktigt genialiskt. Jag har ju en, jag har ju en tv-programsidé som jag tycker skulle varit intressant att göra.
Det är inte att ta ett gäng överviktiga killar och göra dem till triatleter, va?
Det hade ju, har ju länge varit en affärs, en tv-idé.
Ja.
Men den har ju redan gjorts nu lite grann då.
Jag förstår.
Ja. Ja, det hade jag ju säkert kunnat velat göra i en större skala. Och inte, typ att man ska följa dem ett helt år och så ska de få köra Ironman då.
Mm.
Ja. Men jag hade väl gjort en tv-serie om det svenska försvaret.
Jaha.
Ja, det är coolt. Försvaret är coolt. Det kan vi snacka om coola maskiner, Niklas.
Ja.
Flytta fabriken är alltså nära. Det är lite häftigt kanske, men jag menar, försvaret har ganska coola maskiner.
Truppförflyttningen kan också vara häftigt.
Ja, det kan det vara. Men, ja, men försvaret har rätt maffiga grejer.
Ja. Vad tänker du på?
Nej, men jag tänker så här att försvaret är ju högaktuellt nu. Mycket mer aktuellt än vad det har varit på 40 år. Och dessutom mycket mer omhuldat och har mycket, mycket mer medvind i den folkliga förankringen än vad det har haft på länge. Alltså det här, den hotfulla omvärlden känns ju betydligt mer hotfull nu än vad den har gjort på mycket, mycket lång tid.
Mm.
Så att det känns som att det finns en stark känsla av konsensus kring att vi bör ha ett starkt och ett välfungerande försvar. Men jag tror att väldigt få idag har en idé om vad försvaret egentligen är och vad de gör och vad det består av. Man vet så här att det finns försvar till havs och det finns flygplan och det finns soldater såklart. Men i detalj vad man faktiskt jobbar med och hur det fungerar, det tror jag väldigt få... Jag menar, det är ganska många nu i vår generation som inte har gjort lumpen, som inte liksom har haft någon kontakt alls med försvaret.
Eller hur?
Faktiskt.
Ja. En hel generation nästan som...
Jag tänker med idén så här att... Tänk, man tar två 40-plussare, runt 40, typ du och jag då.
Ja.
Som exempel bara.
Ja.
Why not, bara du och jag.
Varför inte?
Rimligt vältränade, välbalanserade människor. Så sätta oss på olika uppgifter i försvaret. Lite grann så här tv-serien att få göra lumpen som 40-plussare. Och se lite hur det skulle gå. Lyda order och sådär.
Ja.
Nej, men lite grann så här, testa. Men vad krävs det för att bli röjdykare eller för att vara fjälljägare? Eller vad...
Det hade varit bra idé faktiskt.
Ja, nu är ju det naturligtvis omgärdat med väldigt mycket sekretess. Man vill kanske inte ge bort för mycket hemligheter och sådär. Men det hade väl gått att göra ändå, tycker jag. Eller det hade väl ändå gått att kringgå dem utan att visa för mycket militära hemligheter.
Det tror jag.
Men lite grann som en... Som en
alltså den här grundträning och sånt, det är ju inte någon stor hemlighet som man inte kan visa på tv. Liksom. Nej, nej. Alltså det här att utsätta, att någon, det här som du gillade så mycket när du gjorde lumpen, att någon står och skriker på dig vad du ska göra och sånt.
Nej,
absolut kunna.
Eller som någon pratade om så här nu när vi åkte bil, när Filip berättade att han hade kört långa lugnet mountainbike och man har kört ner en sån här dike, så här lerdike, att jag bara, men det kröp ju jag 1993, det gjorde jag i lumpen. Ja. Han har inte gjort lumpen, han bara... Och varför i helvete var det ingen som ifrågasatte nyttan med att krypa lerdiket, typ såhär, om ryssen kommer, vad fan ska vi krypa i det här lerdiket för då? Mm. Och jag bara, jag ifrågasatte det.
Uh-huh.
Ja, och därför fick jag underkänt också.
Uh-huh.
Ja. Men precis, lite grann den löjliga grejen såhär, vad fan ska vi krypa lerdiket för när ryssen anfaller? Det finns ju ingen som helst relevans med det.
Kanske man kan få svaret på då i den här tv-serien.
Ja, exempelvis, precis.
Ja, men tycker det är en bra idé.
Det hade varit ganska coolt, som en liten sån här marknadsförings... TV-serie eller, ja, inte i syfte att marknadsföra, men för att profilera kanske är ordet, det svenska försvaret.
Ja.
Det är faktiskt inte en dum, jag har grunnat på den. Och, ja, jag tycker det är en cool affärsidé, eller en cool affärsidé, eller en cool TV-serie idé.
Det tror jag hade blivit populärt om det gjordes på ett bra sätt.
Ja, men det är också så här, det svenska försvaret genom historien, varför har vi ett försvar? Vad bygger Sveriges så kallade neutralitet på? Mm. Hur försvarar man ett land som Sverige som är så långt som det är, så vidsträckt med relativt få invånare? Vart ifrån kommer de klassiska hotbilderna och hur har det förändrats genom åren? Också historiskt sett, hur har det svenska riket förändrats? Det är ganska fascinerande och intressant. Det är ju ändå så att fred i ett historiskt perspektiv är ju bara mellan tiden mellan krig. Nu har ju Sverige varit så oerhört förskonade från krig och konflikter. Men i nästan alla andra delar av världen så har ju krig varit normaltillstånd.
Mm. Och, hade ett av momenten varit att få dra fram som en Karolin genom Ryssland?
Nej, det tror jag inte.
Nej,
jag tror inte. Jag tror att man skulle nog tänka sig att man speglar den här... TV-serien i Sverige.
Ja.
I nutid.
Men kanske det är små inlägg av någon militärhistoriker.
Den historiska tillbakablicken är väldigt intressant.
Ja,
alltså, så här, varför har vi ett försvar? Vad är det vi egentligen? Vad är det vi försvarar? Vad är det unika med Sverige? Hur har vi gjort? Hur gör vi nu? Hur bör vi göra? Det, jag tycker det är på riktigt fascinerande faktiskt.
Jag håller med dig.
Jag är ju betydligt mer mycket mer positivt inställd till det svenska försvaret nu än framförallt än när jag gjorde lumpen själv. Då var jag ganska negativt inställd.
Mm. Vad skulle den heta, den här tv-serien?
Den skulle heta En svensk tiger, tycker jag.
En svensk tiger?
En svensk tiger, som ju då är ett härligt uttryck. Det är ju en svensk tiger, var ju ett uttryck som myntades i den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget, om inte jag helt fel.
Det stämmer nog. Ja. Vi kunde haft, den kunde heta Menige Kolting testar, och så det du testar just den dagen.
Ja, precis. Ja, det kanske den kunde hetat, men jag vet inte om det hade varit ett jättebra, jättebra alternativ i sammanhanget då.
Nej.
Men,
kanske.
Det är väl så vi får jobba lite grann kanske.
Ja.
Ja, vi får se. Men du hade någonting att invända mot, Niklas, när det gällde din dropper post.
Ja, nej, jag ville bara säga det att...
Du var missnöjd.
Jag har ju alltid promotat dropper posten som ett väldigt bra... En bra utrustningsdetalj att ha på sin mountainbike.
Mm.
Jag har dock aldrig haft någon själv
okay.
tidigare. Nu har jag en ny cykel med dropper post på. Jag har cyklat på många cyklar med dropper post. Men de fungerar som en kontorstol. Du trycker in en knapp och sen är det din kroppsvikt som får den att åka neråt.
Ja. Och det är ju framförallt bra då när man ska köra i väldigt stökig, brant, nedförsträng. Så
precis, man vill ha bort sadeln liksom.
Ja.
Men den ska inte fungera så. Därför den blir ju steglös liksom.
Mm.
Men man vill ju bara, den behöver bara två lägen. Antingen vill jag ha den uppe där jag sitter när jag trampar, eller så vill jag ha den längst ner där den är så borta som möjligt. Vill inte liksom när det börjar gå ut för behöva trycka in en knapp och sen sitta jättelänge på sadeln medan den åker ner. Jag vill bara att den faller bort.
Ja.
Jag vill inte behöva ändra kroppsställning. Den ska bara borta och sen trycker man igen uppe.
Du vill ha en motor, jag tänker, som driver den.
Ja. Kanske en liten tryckluft som skjuter upp den.
Ja, men det gör den ju.
Ja, det funkar ju. Ja. Men när den ska ner så ska den ju bara ner. Den ska bara falla ner i botten.
Ja, men jag får nog säga att jag ändå uppskattar det här lite steglösa. Eller det här lite så här att man kan också sätta den halvvägs ner. När det bara är småsvårt.
Varför?
Nej, jag vet inte. Jag har bara fått känslan av att det är lite
grann. Sitter du på den då?
Ja, lite grann.
Okej. Okay. Ja, då är vi olika åsikt. Men jag tycker det ska ske. Det här som du klagade på din cykel med lockouten på damparna. Mm. Med det här vridhandtaget och knappen. Det har jag på min med. Mm. Det tycker jag är lysande.
Du tycker, ja, men
det är den bästa lösningen jag har varit med om på lockout på en dampare. Det går så snabbt och enkelt. Och den knappen när man liksom lossar damparna igen. Så skulle knappen för dropperposten vara. Det bara smäller till. Där finns det utvecklingspotential.
Det kanske det gör.
Ja. I alla fall för så som jag gillar att använda dropperposten.
Jag har ju mycket jag ser mycket utvecklingspotential i produkter gjorda till barn.
Ja.
Därför att de här produkterna tar inte hänsyn till att man i många av de här lägena har en poltergeist, ett poltergeist barn att hantera då. Alltså man har ett helt viljelöst sovande barn som man då kan försiktigt sätta ner, sätta in, sätta på. Då går ju det väldigt bra. Men när man har ett barn som stretar emot av full kraft, då är väldigt mycket, då måste saker och ting vara, det ska vara så här tysk precision tycker jag.
Ja.
Då finns det inte utrymme för så här konstiga grejer som har snott sig eller som är så här plastiga, konstiga detaljer eller saker som ska sammanfogas som ett pussel. Du vet, så här.
Har du ett konkret exempel?
Ja, det har jag. Bilbarnstolar.
Ja.
Där de ska läggas, de här två öglorna som då, först ska man sticka in armarna då, så ska det vara två remmar som går ner över överkroppen.
Ja.
Så ska de läggas på varandra omlott.
Ja.
På rätt sida också. Det kan inte bara lägga dem hur som helst.
Nej.
Och så ska man hålla i båda de två samtidigt som man trycker ner dem i behållaren.
Ja.
Och det här är ju ganska hårt spänt från början då. Så att det är ju en manöver som kräver båda händerna och lite fin precision. Och inte så sällan så, ja, det har snots och det är liksom så här, men det är så här plastigt och otajt. Usch! Audi skulle göra alla såna grejer. Tysk precision.
Detta kanske är något som svenska försvaret skulle kunna hjälpa till med.
Ja. Mm. Det är mycket, mycket mer så här. Ja, mycket, mycket mer tysk precision.
Jag vet, när ni skulle skaffa bilbarnstol så Elin hade velat ha en som hon kunde ha i framsätet på sin Mercedes.
Mm.
Men man var tvungen att ha en Mercedes-stol där för att airbaggen skulle stängas av i framsätet. Man kunde inte ha vilken barnstol som helst.
Nej.
Och då det sa Elin nej till, för den var alldeles för dyr.
Ja, just det.
Men den kanske hade haft den här precisionen, Mercedes-stolen. Eller vad tror du?
Nej, jag vet inte. Jag är tveksam. Jag tror inte det.
Nej.
Nej, jag tror mer att det var ett sätt för Mercedes att tjäna pengar.
Ja, det tror jag med.
Nej, jag tror
det
att jag produkter för barn med så lite plastiga, otajta så handtag på så här. Vi har någon liten buggy vi går runt och gör dem nu.
Ja.
Allting är så här plastigt och vingligt och lite så här, allting är lite otajt. Sen när man ska ställa in saker, det ska vara så här, där man drar i olika lägen. Nu är det mer så här att det kan passa ihop lite hur som helst. Ibland sätter det sig lite snett och saker och ting tvinnar sig och ja, nej, det är bara irriterande.
Jag förstår.
Ja, det skapar oerhörda stressmoment i barnlivet.
Ja.
Ja, inte på riktigt, men ibland gör det.
Ja, men han är aktiv också, Rufus. Och stor och stark.
Ja, han är ju det.
Ja.
Ja.
Vilket kan vara för det mesta problemet är ju, större, helt enkelt, menar jag.
För det mesta är han ju ohyggligt, otroligt snäll så. Men, men mellanåt är han ju trött och lite grinig.
Motvalls.
Ja, motvalls, det han inte vill.
Ja.
Och då är det så här, då vill man ha den här tyska millimeterprecisionen i saker.
Ja, jag förstår.
Som är bara perfekt.
Jag tycker det verkar som att vi båda eftersöker mer precision, helt enkelt.
Mycket, mycket, mycket mer precision i barn, saker gjorda till barn. Men nu kan det ju också vara så att man kanske inte lägger för mycket krut på produkter som man bara ska använda i 5 månader eller 10 månader eller vad det nu är.
Nej, så kan det också vara.
Nej, det är väl så att man inte betalar det priset som man hade behövt göra om Tesla nu skulle gjort en bilbarnstol exempelvis.
Mm.
Eller NASA.
NASA.
NASA. NASAs bilbarnstol. Fy fan, du kan ju tänka dig själv.
Om det nu är någon skillnad på Tesla och NASA, det är typ samma sak. Nej, det är Tesla, samma. NASA, Apple.
Det är lite grann samma nivå faktiskt.
Ja.
Mm.
Ja, men spännande. Vi får väl se vad som händer på den fronten.
Vi lämnar det här tills vidare, för vi har ett angeläget ämne som vi tänkte prata om nu då. Vi går dit via våran partner den här veckan som då är Colting Borsén Coaching.
Ja. Ja. Jag har en fråga om Colting Borsén Coaching innan vi drar igång. Kommer ni att vinna er division i år i Kalmar? För det gjorde ni förra året, eller hur?
Nej, vi vann våran division i Jönköping förra året.
Ja, okej.
Okay. Så var det. Jag tror... ja. Nej, men vi vann nog i Kalmar också.
Jag har för mig där faktiskt.
Du har nog rätt.
Ja.
Nu, jag vet ju, det är lite så här... Det är lite grann beroende på hur man räknar.
Ja.
För nu hade de ju ett EM för klubblag i Jönköping 70,3.
Okay.
Och då räknar man poäng på ett annat sätt. Då räknar man liksom bara de fem bästa prestationerna i klubben. Man liksom tog inte hänsyn till liksom bredden riktigt så.
Nej.
Så då placerar vi oss inte så högt då.
Nej.
Och proffsen räknades, Alexander räknades inte in då heller då.
Nej, just det.
Och jag vet inte, jag tror inte man jobbar på samma sätt när man gör på de vanliga Ironman-tävlingarna, utan då räknar man nog på mer att allas resultat liksom räknas in på något sätt då.
Finns alla i klubben?
Ja, alla som går i mål i klubben och får en poäng då. Så att, ja, det återstår att se. Vi har ju ändå många pigga, härliga adepter som kommer att göra sitt absolut bästa då.
Eller hur? Ja, häftigt.
Ja, så är det ju. Ja, vi har ju pratat lite om våran coaching tidigare och så här, men det som är utmärkande för våran coaching då, det är att vi tränar folk, helt vanliga människor, helt vanliga motionärer, i många fall människor som är helt och hållet nybörjare i triathlon, och i vissa fall faktiskt också nybörjare när det gäller träning överhuvudtaget.
Ja.
Och de är nästan mest tacksamma att jobba med, för de gör ju så stora framsteg direkt. De har inte heller så mycket jäv att ta hänsyn till. Alltså de är mer
de
som
inte, blank... de har inte så mycket att jämföra med.
Nej, men det är mer som ett blankt papper.
Ja.
Sådär. Och de är lite lättare att kanske få in då på våran filosofi än folk som har tränat någonting annat. Där man har vissa så här förutfattade meningar kanske om hur träning ska bedrivas och så.
Just det.
Men hur som helst, det är ju helt vanliga människor. Såhär, vi tränar ju dem... Våra program går antingen mot halv Ironman eller mot hela Ironman. Och vi har då tre program per grupp. Och det har ingenting att göra med hur bra man är eller hur fort man tror att man ska köra. Programmen bygger på hur mycket tid man har att lägga på träningen.
Okay.
Helt enkelt. Därför att det kan ju finnas så att det kan vara någon som Alexander förra året som vill gå all in då. Det som vi kallar för det är våran all insatsning då.
Mm.
Det är ju, eller så här... helsatsningen kallar vi det, eller så.
Helsatsningen.
Ja, men
det är bra. Det är ett bra ord.
Ja. Mm. Men det kan ju också finnas någon som är pensionerad som skulle vilja göra det.
Eller
men som
hur?
Då även i bästa fall. Det kan ju finnas någon som är 70 som bara, fan, jag vill gå all in där. Jag vill vinna min age group och komma till Hawaii. Jag vill vinna H70 på Hawaii om, eller H75 vill jag vinna om 5 år.
Ja.
Så, och det är klart, det är ju inte rimligt. Även världens bästa H75 kommer ju vara relativt sett långsam i tid liksom, tävlingstid
jämfört med 25-åring.
Ja, jämfört med vilken 25-åring som helst.
Ja.
Så att det bygger liksom inte på hur snabbt man tävlar, utan det bygger på hur mycket träningstid man kan kommitta till i veckan då. Så då har vi den här helsatsningen då, som ändå relativt få kör. För det är ju mer för människor som, ja, de flesta, ja, man får ju vara kanske singel nästan om man ska klara det, eller man får triathlon är det, man ska kanske inte ha barn eller inte för många barn eller någonting. Eller ska man vara, ja, man ska ha väldigt mycket
man kanske
tid.
Inte ska ha jobb.
Nej, man kanske inte ska jobba jättemycket eller så. Man kanske är lite yngre, man kanske pluggar, man kanske kan kommitta väldigt mycket tid. Det här är ett fantastiskt intresse som man vill förkovra sig runt och sådär. Men det som de flesta kör är ju det vi kallar för familjesatsningen då. Det är ändå hård träning, eller det är ju stora veckor emellanåt också, speciellt nu. Så det kräver ju att man committar, men tar ändå hänsyn till att det finns många träningsveckor, det är så här 9-13 timmar. Det är träning varje dag för det mesta.
Men det finns utrymme till livet också.
Ja, absolut.
Övrigt, ja.
Ja, men det är ju så, det är ju ett projekt där, och det förutsätter ju att man committar. Det är ju många saker man får liksom... välja att inte göra. Nej, men det är ju inte kanske, man får klämma in träningen, man får välja bort tv och man får liksom vara smart med sina dagar och man får prioritera. Sen har vi det då, sen har vi då minimalisten också. Det är ett program som också är populärt, och det är för de som bara vill klara av det. Man bryr sig inte så mycket om vilken tid man får. Man bryr sig absolut inte om placering, utan man vill bara klara. Det är många då som har det som en liten bucket list mål att man vill klara en Ironman eller en halv Ironman, eller man vill börja någonstans och man vill liksom inte förhäva sig.
Just det.
Då typiskt då för nybörjare. Absoluta nybörjare och så här. Och jag menar, deras program är ju också tufft, alltså relativt tufft. De har ju många träningsveckor som kanske är mellan 5 och 8 timmar.
ja, men de har träningsvecka nu, tror jag, om inte jag helt fel, som är 16-17 timmar, alltså piken på Ironman-träning. Men ändå förbereder de på bästa sätt, att det krävs ju att det är en viss distansträning och så här som måste till då.
Men det är alltså minimum för att klara av, ja, en Ironman?
Minimum för att göra det i god stil. Man hade säkert klarat av det med ännu mindre. Många kan ju komma nästan oförberedda och lida sig i mål då, på något sätt om man har bra grundfysik. Men det är ju inte målet med vår coaching. Målet är ju att tillhandahålla en erfarenhet som är positiv och en kunskap. Vi vill ju liksom coacha folk in i någonting där man har fått med sig bestående värden, om inte annat hälsovärden, och liksom man har lärt sig någonting om sig själv, man har tagit sig till en nivå som man inte visste att man själv hade kanske.
Är det många som fortsätter år efter år och växlar upp? För du sa ju innan att man kanske måste, åtminstone om man är vältränad, ha en 5-års horisont, och om man är nybörjare kanske en 10-års horisont då, för att nå sin potential. Och det är kanske inte alla små att göra, men jag tänker om man börjar på den här minimalisten så kanske man blir taggad och växlar upp och fortsätter ett år till.
De flesta som har kört, vi kör ju efter samma röda tråd. Nu skrivs ju scheman om och så, men det är ju ändå, vi kör ju samma röda tråd som vi tror på vårt koncept. Vi är ju inte, eftersom vi har ju förtroende för vårat sätt att coacha på. Så det hade ju varit fullständigt idiotiskt att bara säga nej, nu gör vi precis tvärtom. Bara för att vi ska tillhandahålla omväxling.
Nej.
Ja, nej, vi tror inte på omväxling. Vi tror, eller inte mer omväxling än vad...
Mer av samma.
Ja, eller mer av samma, alltså omväxling bara om omväxlingen gör det bättre, men annars är det mycket repetition såklart.
Ja.
Hur man vänder och vrider på det, så blir det ju många mil man ska springa, många mil man ska cykla, många längder man ska plöja i bassängen.
Precis.
Sådär, va? Men många blir ju det som vi kallar för guldmedlemmar efter ett år då, där man fortfarande är med i communityn och har tillgång till sina program och sådär.
Ja, okej. Hur så går själva coachingen till?
Nej, men coaching går till så att då har vi ju en medlemslåst hemsida.
Det är webbaserat.
Ja, webbaserat allting då. Där vi har massor med teknikfilmer, alltså där man förklarar då, okej, så här ser simningen ut, så här ska man göra, det här är det vi eftersträvar, det här är de här drillövningarna, det här betyder dolme, det här är paceklocka, det här är paddlar, armsim, benspark, det här är polosim, det här är att simma intervaller, det här är att göra voltvändning och så vidare då i alla tre grenarna. Och så har vi också då styrkeprogram med filmare då, som man kör under höst och vinter och vår.
Mycket material.
Ja, mycket material, mycket texter man kan läsa. Mycket sådana här faktabaserade texter, men också inspiration. Och så gör vi en podd. Programmen kommer då 4 veckors cykler. Man laddar ner programmen och så bestämmer man ju själv så här. Okej, här är programmet. Det är 4 löppass, 3 simpass, 2 cykelpass, bla bla. Så bestämmer man. Ja, men då ska jag springa måndag, onsdag, fredag, söndag. Och så kommer de 4 veckor i stöten, och så spelar vi in en podd också då. Jo, inför varje schema. Så att, okej, nu är den här, nu är vi inne i den här perioden, nu jävlar, nu liksom, nu, och vi har en lång helg här, det är påsk, då ska ni träna bara som bara den. Och så, nu pratar lite kring om det här. Och sen har vi ju, det är ju liksom coachingen, men det som har varit så härligt är att vi har byggt en community som är väldigt stark och stor också. Alltså vi har ju en väldigt levande Facebook-sida, Instagram, vi har en egen klubb då, med gemensamma tävlingskläder, gemensamma träningskläder. Och där skapas det ju liksom väldigt mycket vänskapsband, folk lär känna varandra, folk tränar tillsammans på eget initiativ, och det är ju ingenting som vi överser, utan det är ju mer att vi står ju för ramarna kring det här, och sen
alla det har fått sitt egna liv kan man
alla
säga.
Alla de här egna människorna, härliga människorna då, har liksom driver ju det själva genom sitt commitment då. Så jag jobbar ju Malin Winbo mycket med då de sociala medierna och vår hemsida och med klubben då. Just men det har ju blivit ett mervärde som vi inte kunde förutse, att det skulle bli så himla härligt. Alltså det är ju den stora, vi är ju väldigt lätt igenkänningsbara på tävlingar med våra kläder och sådär. Och folk hejar på varandra, och folk vet vad många andra heter. Vi har ju läger man kan få åka på Plaitas. Vi har simcamp man kan åka på. Vi har liksom någon sån här öppen träningshelg, eller flera faktiskt, som är för adepterna. Så folk lär ju känna varandra också.
Ja, det är häftigt. Det är flera riktigt... som åker på tävlingarna utan att köra och bara där för att heja.
Ja, det är svinkul här. Det är riktigt, riktigt kul då.
Kommer ni ha stor närvaro nu i Kalmar?
Riktigt, riktigt stor. Riktigt stor. Jag har inte räknat igenom, men jag gissar bara nu höfta till det och säger att vi är 60 Koltingbo-tjänare på banan. Och väldigt många som också är där och som har kört, kanske Jönköping som hade det som sitt mål, som är där och tittar då, och hejar på då.
Har ni mycket kringaktiviteter?
Ja, vi har lite kringaktiviteter där också. Vi har lite så samling för adepterna, morgonsim har vi, och så har vi ju en stor öppen föreläsning också i Kalmar som man kan anmäla sig till via vår hemsida då, koltingborsen.com.
Så man är intresserad och inte är medlem, så är det värt att åka dit?
Ja, det ska man absolut göra. Och grejen är att nu har vi då inför nästa års coaching börjar ju den sista september. Då drar vi igång det nya coachingåret då. Man kan ju ha vilken Ironman som helst som sitt huvudmål, men nästan alla våra adepter har ju de svenska stora eller europeiska stora tävlingarna som mål. Det finns ju någon som har någon Ironman Florida i november, och deras program löper ju på liksom till deras mål då. Men coachingperioden som sådan då För nästa års träning börjar ju 30 september. Mm. Och då är det så då, och coachingen kostar ju 899 kronor i månaden.
Mm.
Om man betalar månadsvis. Sen kan man också betala hela allting på en gång, ungefär som en startavgift i en tävling. Man, det pröjsar man ju in hela skiten på en gång. Och då blir det betydligt billigare, då, då blir månadskostnaden kanske 750 ungefär. Ja. Om man nu kör mot Kalmar då. Man betalar ju bara fram till sitt, sitt
tävlingsmål. Till sin tävlingsmål.
Ja. Ja. Och, men nu har vi en, ett lite så här early bird-erbjudande. Så att om man anmäler sig till våran coaching innan den 25 augusti, om man signar upp för nästa års coaching, så kommer vi bland de som anmäler sig att lotta ut två stycken träningslägersresor till två personer vinner en träningslägersvecka till Plaitas. Värd, jag tror, 15 eller 16 000.
Det är bra.
Bland alla de som anmäler sig, helt gratis. Två, ytterligare två personer vinner ett, ett gratis simcamp som vi har då fyra stycken per år av i Borås. Det är då vem som helst får anmäla sig att komma till, som ju är väldigt så nybörjaranpassade.
Mm.
Det är ju värde 6 000 och ytterligare två personer vinner en Colting Wetsuits T03, våran premium direkt då. Också värde 6 000. Så att det är sex personer som anmäls innan 25 augusti kommer att erhålla riktigt, riktigt fina priser.
Otroligt.
Så det är värt att hänga på låset i coltingborsen.com där.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, in och kolla på det då.
Yes!
Härligt! Då är det dags, Jonas, för ämnet. Vi har tänkt prata om att ha en riktning i livet. Eller kanske, om man ska använda det engelska uttrycket, life mission.
Just det.
Eller något liknande sånt.
Ja, a mission in life.
Ja.
Eller att to be on a mission.
Eller hur? Tror du att det är viktigt att ha ett mission in life? Och tror du att det är fler människor borde ha ett mission in life?
Ja, vi ska inte, ja, ja, det är svårt att säga vad andra borde ha eller ska ha, men jag funderar ändå, det är någonting som jag har funderat väldigt mycket på, och i synnerhet under det senaste året då.
Mm.
Sen jag fick familj, och det har säkert du också gjort då. Men just att, ja, att det här precis, att ha en mission, eller på engelska blir det ju väldigt mycket bättre.
Ja.
A life mission eller mission in life. Det är bättre uttryckt att vara på en mission. På svenska får ju väldigt religiösa antydningar eller så, associationer,
ja,
på en gång då.
Ja. Och det kan ju vara ett religiöst, en religiös riktning man vill ha i livet också. Men
det är ju det som för mig betyder ju a life mission, om vi nu väljer att kalla det för det. Mm. A mission in life. Det är ju det som ger livet dess riktning. Och det är det som också då ger livet sitt innehåll eller sitt värde egentligen. Och det är därifrån man hämtar sina drivkrafter.
Precis.
Det är så jag skulle vilja definiera det. Och det är ju någonting som många nog funderar på från tid till annan. Kanske inte alla, men väldigt många gör nog det. Och vissa tänker väldigt mycket på det naturligtvis då.
Jag tror jag med. Om man ska jämföra dig och mig, så känns det ju som så här mitt i livet. Om man tittar bakåt så känns det ju som att ditt liv har haft en väldigt tydlig riktning.
Mm.
Det kanske inte har känts så under tiden du har levt det. Men om man tittar tillbaka nu så är det ju ändå en ganska tydlig väg som du har tagit.
Ja,
med triathlon och träning och... nu då med coaching.
Inspiration, ledarskap och så vidare.
Ja, så jag tänker att du är mycket bättre än mig på att prata om det här.
det kanske är så att mitt mission har valt mig och inte tvärtom.
Ja.
Ja, att det har blivit lite grann så.
Det kan säkert kännas så också, men jag menar det är ändå ganska tydliga val i livet som har gjort att det har blivit det. Och ja. Det beror på hur man ser det där. Du kanske har blivit vald av ditt mission, eller så har du valt ditt mission.
Men du är nog inne på någonting väldigt viktigt där, tror jag, och väldigt relevant för ämnet. Därför att jag tror att det som tydliggör, eller det som tydliggör ett mission på något sätt, om man nu säger, det är just den här, det är det här aktiva valet ändå. Och att det är väldigt medvetet. Det är inte någonting som är sådär omedvetet och som ligger latent i bakgrunden på något sätt, utan det är ju en agenda som på något sätt kanske har legat undermedvetet och som har formats över tid, men som förr eller senare på ett väldigt starkt sätt har tydliggjorts.
Mm. Och där man då medvetet har gjort val, man har gjort aktiva val, man har tagit ut en riktning och man har kommit att definiera sin mission på ett väldigt konkret sätt för sig själv. Och missionen landar ju då naturligtvis i en rad, det bildar ju ett ramverk kring livet och vardagen helt enkelt. Både kring hur man lever, i vilket sammanhang man lever och hur man så här, hur man, ja, vad ska man säga, bär sig genom livet.
Mm.
På engelska återigen blir det lite bättre kanske, typ så här, how to conduct a life.
Ja.
Eller så här, va, att
vi kanske får börja göra på den
engelska. Men hur man leder sig själv lite grann.
Mm.
Jag tror att när man har en tydlig mission, så har man det ganska, så har man de här ramarna och till och med kanske man skulle uttrycka det, livsreglerna tydliga för sig. Alltså man har definierat, tror jag, i sin mission vem man vill vara och vad man vill vara och för vilka, i vilket sammanhang och till vilket pris. Och med eventuella konsekvenser då, pris man får betala för att göra det exempelvis då. Det ser man ju, för det finns ju ofta ett pris att betala för ett life mission. Det är bara att titta på människor som Martin Luther King exempelvis, eller Nelson Mandela. Mm. Människor som har drivits av en väldigt stark invigelse kring någonting, eller som har haft en väldigt stark drivkraft politiskt kanske i det här fallet då, i de fallen. Och man har fått betala ett högt pris emellanåt och eller till slut då.
Mm. Ja, återigen om man pratar om dig, du har ju tidigare när vi har pratat om din proffskarriär sagt att du försakar ganska mycket saker, andra saker i livet under tiden du var aktiv som proffs.
Ja.
Träning fick gå före mycket annat och så här, så att, det är också ett pris man betalar, tänker jag.
Alla livsval har ju en konsekvens, tror jag. Det finns ju alltid en, det finns ju alltid, för allting man gör så finns det ju många saker som man samtidigt inte gör.
Mm.
Så är det ju alltid, men jag vet inte om jag skulle säga att ett i mitt fall tycker jag inte att det är ett pris som jag betalar eller som man betalar, utan det är ju mer en, det är mer en konsekvens. Det fanns ju, det har nog inte funnits några offer längs vägen så. Ja, familj och så, det tror jag inte att de har känt att de har lidit så mycket kanske. Men det är ju mer för min egen del att jag har valt den tydliga vägen då.
Mm. I vilken utsträckning har det varit tydligt för dig att det har varit ett mission i ditt liv, eller hur länge, eller har det varit det?
Ja, men det blev ju så, tror jag, tidigt. Från min sida blev det nog väldigt tidigt ett mission. Men det var nog väldigt kopplat till min personlighet, att jag valde att leva en idrotts... eller... Det blev ju så liksom lite grann. Det var ju inget aktivt val från början, mer än att jag tyckte det var roligt att träna.
Mm.
Men någonstans i mina äldre tonår så blev det ju mer uppenbart att det här skulle bli mer än en fritidssysselsättning, och att då gjorde jag ju aktiva val då, det jag valde att inte kanske gå den mer konventionella vägen att läsa en typisk utbildning och satsa på ett mer traditionellt jobb, en mer traditionell familjebildning med ett stadigvarande liv. Det finns ju jättemånga andra som också väljer det i olika sammanhang att inte göra det, som lever andra drömmar, artistdrömmar eller konstnärsdrömmar eller entreprenörsdrömmar, eller som bara reser, eller jag menar, inget liv är ju det andra likt så egentligen, men det finns ju en mer, ett konventionellt, mer traditionellt sätt att leva på kanske. Många läser ju ändå och skaffa sig en permanent bostad tidigt, skaffa familj tidigt, är anställd och sådär.
Mm.
Och jag valde ju att inte gå den vägen då. Så att, men mitt mission har ju mer definierats över tid och förstärkts och också delvis förändrats, tror jag.
Mm.
Men det som jag upplever som det viktigaste i mitt mission, så här, mitt life mission om man nu ska kalla för det, och i att ha ett life mission överhuvudtaget när man träffar andra människor som har det, så är det ju det här, så är det den här starka känslan att det man gör är meningsfullt och att det har betydelse och att det finns en stark känsla av tillfredsställelse. Mm. De delarna är nog centrala. för det. Och det säger ju inte jag att man inte kan känna om man nu lever ett konventionellt liv eller ett mer traditionellt liv där man har mer, ja, man kanske har följt ett minsta motståndets lag och gjort lite som de flesta andra gör. Och jag säger ju absolut inte att det, jag säger inte att det finns något som är rätt och fel här. Och man kan säkert, man hittar säkert djupt stor tillfredsställelse i andra saker längs vägen och så här, eller i det, man, jag menar, i det jobbet man gör. Och så, man kan ha ett life mission oavsett vem man är och vad man gör, tror jag. Men det grundar sig i olika delar. Jag kan ju bara tala för mig i det fallet då. Men för mig var det ju väldigt tydligt att ett life mission, när jag har funderat mycket på de här frågorna genom, ja, i mitt liv. Och det har jag gjort dels för att kunna motivera mig själv, eller dels för att kunna ha svar på frågan varför. Varför lägger jag så mycket tid på det här? Varför lägger jag så mycket energi på det här? Varför tar jag så mycket risker? Liksom så här, osäker inkomst. Satsa på någonting som i högsta grad kan, eller som, ja, som inte alls har en säker och trygg avkastning och så vidare och så vidare, som utsätter sig själv för väldigt mycket press, hård träning och extremt hårda ansträngningar, med väldigt mycket så här, ja, det är väldigt små saker kan förstöra väldigt mycket. Ja. En sjukdomsdag på fel tillfälle, en punktering, en missad flight. Ja, men det finns mycket som kan förstöra en uppladdning till en tävling.
Mm.
Och så vidare. Det är mycket slit och så. Men jag tror att det är väl det centrala kring ett life mission. Att det finns en väldigt stark känsla av meningsfullhet. Så, antingen att det är meningsfullt naturligtvis för mig själv. Men att man kanske också i någon utsträckning, åtminstone med tiden, ser att det finns också en meningsfullhet för andra. Där man känner att det finns någonting att lära ut till någon annan på något sätt då.
Mm.
Och det är ju nästa steg i det hela då, att det här att ett life mission kan ju för många vara att vara en lärare, att vara en förebild, att vara en inspiratör, att vara en ledare. Jag tänker på alla människor som jobbar som lärare exempelvis.
Ja.
Eller människor som jobbar med ungdomar. Det är ju någonting som man kanske inte känner från början, men som med tiden i ett sånt yrke skapar stor meningsfullhet. Alltså mitt life mission är att vara en ledare och inspiratör för ungdomar. Eller mitt life mission är att vara en ledare och inspiratör för ensamkommande flyktingbarn. Eller mitt life mission är att vara en ledare och inspiratör för simskoleelever eller för vilsna ungdomar som behöver riktning i livet, eller vad det nu än vill säga.
Mm.
Och i mitt fall har det ju blivit att vara en ledare och inspiratör för någon som vill följa mig eller lyssna på mig eller som vill på något sätt så. Det har ju tagit den delen också. Mm. Eller det har ju tagit den aspekten, vilket ju på många sätt har känts betydligt mer meningsfullt och mer tillfredsställande än att vara en duktig idrottsman själv.
Ja.
För det är man ju primärt för sin egen skull. Det är ju mer en form av självförverkligande.
Jag vet, du var ganska tidigt i din karriär när du höll din första föreläsning, om jag inte minns helt fel.
Ja, det var ju över 20 år sedan.
Ja. Men hade du den tanken tidigt att livet skulle ta den vägen, eller har det liksom växt fram också av tillfälligheter men ändå aktiva val? För det var väl någon som bad dig att föreläsa, ja, och du tackade ja, och det kanske var där det så fröet såddes, tänker jag. Men eller hade du den tanken någon
tid? Nej, det hade ju inte jag alls en tanke på, utan det var ju en möjlighet som gavs, ett tillfälle som bjöds, och med ganska mycket motstånd också initialt, för det var ju ingenting som jag var duktig på från början på något sätt, va. Och det kom ju att bli både väldigt meningsfullt, det kom också att bli ett sätt att kunna försörja mig på, alltså en väg till en ytterligare inkomst, som ju var ett bra sätt att också upprätthålla ett idrottsliv under väldigt lång tid, men som också gav väldigt mycket mera tillbaka med andra värden då, just i det här att känna att man faktiskt tillhandahöll nycklar, pusselbitar, kunskap och inspiration, motivation till andra människor, absolut inte alla som lyssnar, men till en hel del. Och det finns ju väldigt mycket, det finns ju också väldigt mycket mission in life faktiskt där.
Ja.
Och när vi satt och pratade om det här, vi stolpar ju i vårt samtal innan inför det här poddavsnittet 8 8 punkter
ja.
Som vi kände var relevanta kring
ett life mission.
Ja, eller som man skulle kunna fundera kring i alla fall när man definierar sitt egna life mission.
Ja.
Eller som vi tror är gemensamt för många som har ett tydligt life mission.
Ja.
Där man kan
tror du att någon kanske hör de här 8 punkterna och tänker, men allt det jag gör ju det här. Alla de här 8 punkterna uppfylls ju i det här. Ja, men, det som inte har tänkt, men som inte har tänkt att det är deras life mission.
Ja, så men kan det vore fantastiskt i så fall.
Ja.
Ja, det vore ju underbart naturligtvis.
Då. Oj, här har jag ett life mission som jag inte kände till.
Ja, nej, men, så kan men det finns ju ett värde. Det är ju det som är härligt med ett life mission. Det ger ju livet ett värde. Mm. Och det är ju exakt det. Det är ju den centrala punkten. Det är ju meningsfullheten. Alltså, varför gör jag det här? Varför går jag upp varje dag? Vad är det som får mig att känna att min tillvaro är värd någonting? Eller vad är det som gör min tillvaro meningsfull?
Mm.
Vad är det som skänker en värde och framförallt glädje?
Mm.
Och det är ju den första centrala punkten. Det är ju meningsfullhet, eller det engelska ordet purpose.
Just det.
Det är ju nummer ett.
Ja.
Och det andra är ju det som jag kan känna igen mig väldigt mycket ifrån idrottskarriären. Och det är ju självförverkligande.
Ja.
Och det är ju känslan eller insikten om att man gör det bästa med sina talanger eller med sina gåvor. Eller att man gör det bästa med talanger och gåvor som man från början inte visste att man hade också. Att man det är ju tron på den egna förmågan skulle jag vilja säga.
Ja.
Det kan också grunda sig, det kan ju också då leda till olika typer av konkreta målsättningar eller agendor i livet. Exempelvis att man alltid ska försöka lära sig någonting.
Mm.
Varje år, varje månad, varje vecka, varje dag. Att man alltid ska försöka läsa någonting som är intressant som någon annan har skrivit. För att det ger en nya idéer och nya insikter.
Mm.
Att man alltid ska vara nyfiken. Att man alltid ska vara intresserad av andra människor och andra människors livsöden. Och så vidare. Och att det kan väcka idéer hos en själv. Och att man ska ibland sätta sig i sammanhang som man kanske inte är bekväm i. Eller som man inte känner sig hemma i från början.
För det kan vara hålla en föreläsning i någon beren.
Precis. Och ja. Det kan vara en ögonöppnare för en förmåga som man inte själv visste att man hade. Som man kan komma att utveckla och som kan då berika det egna livet väldigt mycket.
Mm.
Att resa naturligtvis politiskt inkorrekt som det ändå är trots det är idag då. Skiter jag i här.
Man kan resa politiskt korrekt om man kan ta tåget.
Ja, det kan man göra. Då hade jag ju dock aldrig kommit till Nya Zeeland exempelvis, eller Australien eller Hawaii och sådär då.
Nej, det är sant.
Men, och träffat människor som bor där och, och skaffat mer perspektiv på världen.
Mm.
Och så vidare. Men att det är ju en del i det här hela självförverkligandet. Självförverkligandet är ju inte, det ses ju inte alltid med blida ögon. Det är ju ett uttryck som kan vara lika delar fyllt av egocentrism och till och med egoism, självcentrering och sådär. Men det tycker jag väl också är lite fel, för det behöver ju absolut aldrig komma, det behöver ju inte alltid komma på andra människors bekostnad.
Nej.
Att man jobbar med sitt eget självförverkligande.
Verkligen inte, och det kan ju faktiskt komma andra människor till gagn att man gör det.
Precis, för när man blir duktig på någonting och när man lär sig någonting och att man sen då gör det som vi också varit inne på då, som är punkt nummer 3. Att det här att vara en lärare eller att vara en förebild.
Mm.
Att vara en utbildare.
Mm. Att föra vidare.
Ja, pass it forward.
Mm.
Också ett bra engelskt uttryck.
Precis.
Det ligger ju väldigt mycket i det.
Ja.
Men jag tycker det här självförverkligande är lite intressant, för att det har ju att göra med också att inte... att inte leva i skuggan av andra människors fördomar kanske, eller att inte leva i skuggan av andra, att inte leva i skuggan av en svensk jantelag kanske, eller att inte leva i skuggan av sina egna fördomar gentemot sig själv, eller att inte leva i skuggan av sitt egna dåliga självförtroende.
Ja.
Av sitt initialt dåliga självförtroende.
Att
inte leva i skuggan av andra människors negativa kommentarer. Ibland har ju människor fått
lite att skita i vad andra tycker, eller?
På ett positivt sätt, ja.
Ja,
men om det finns ju människor som har hämmats av att någon har, du vet, någon har sagt någonting elakt till någon som barn. Mm. Så lever det kvar. Kolla på annan, är tjock. Ja, får man höra det några gånger som nioåring så är det kanske någonting som lever kvar väldigt mycket. Ja, jag är en tjock kille.
Det sätter sig i ens identitet.
Ja, eller så, ja, precis. Negativa kommentarer från andra människor. Mm. Kanske inte alls ont menat på det sättet, men att det skapar ju liksom trauman för livet hos många. Och det ska man liksom inte leva i, det ska man inte leva sitt liv i skuggan av de typen av kommentarer. Så att på det sättet är det ju också, det finns, det är också självförverkligande att lyfta sig utanför det och visa att, eller visa för sig själv, det handlar ju inte om att visa för någon annan.
Nej.
Ett life mission är ju en djupt privat drivkraft eller en djupt personlig drivkraft. Men det är ju definitivt också en väldigt stark del i mångas life mission.
Mm.
De går ju naturligtvis hand i hand. Det finns ju få saker som är så givande som att få dela med sig av sina kunskaper till någon annan, eller att kunna inspirera någon till någonting, eller att kunna lyfta någon annan som kanske en gång var i samma, som kanske en gång, där man en gång var i samma situation själv.
Mm.
Faktiskt. Det är, ja, ju, det är ju djupt inspirerande. Så de sakerna går ju hand i hand, tycker jag, i ett life mission.
Härligt.
Mm. Det är ju de tre första punkterna, ja, tycker jag. Man kan väl säga så här att vi börjar ju, när vi sa så här, mission.
Vi tänkte ju lite religion. Det blir ju lite så, eller?
Ja, men det är ju, det ligger ju lite grann i det från i själva svenska ordet i missionen.
Mm.
Många människor drivs ju av en väldigt stark agenda där man har kanske en religion som rättesnöre.
Ja.
Och det är ju det ens life mission. En del människor lever ju hela sina liv, och det är ju inte vanligt i Sverige, men
det är på global basis så är det ju ganska många.
På global basis är det ju otroligt vanligt och stort. Mm. Att man lever hela sitt liv, man har allt, man gör allt för att uppfylla religionens, följa religionens rättesnören eller religionens dogmer eller religionens filosofi eller religionens andemening.
Kan man göra utan att följa en religion?
Ja, man kan ju följa en filosofi.
Ja.
Eller man kan ju följa en någon annan form av livsåskådning. Mm. Men att man har någonting väldigt kraftfullt och starkt förankrat i sin själ, oftast från, ja, tror jag, väldigt tidig ålder kanske. Och då blir ju det ett väldigt kraftfullt ramverk runt livet naturligtvis som man har då.
Syresättning och VO2 max kan vara en religion.
Ja, det vet jag inte om man skulle säga det, men jag tänker religion i den klassiska kontexten med.
Ja.
Naturligtvis, men som också tar sig uttryck kanske i andra sammanhang. Jag menar, ta en Martin Luther King som exempel då.
Mm.
Som uppenbarligen hade ett väldigt starkt life mission.
Verkligen.
Som ju då hade sin religion som backbone någonstans, eller som ryggrad i den politiska kampen som han sen kom att föra då.
Mm.
Så att det ska man ju absolut inte underskatta, och för många människor är ju det en väldigt viktig del i ett life mission. Ja, det ska man inte bortse ifrån, för då missar man ju väldigt mycket av var många människors drivkraft kommer ifrån.
Mm.
Både människor som gör bra saker i religionens namn, men också människor som gör dåliga saker i religionens namn.
Ja, det kan vara en drivkraft för både negativt och positivt.
Ja, naturligtvis. Ja. Men det kan ju, ja, precis. Vi säger ju inte att ett life mission bara är 100% positivt, i alla fall inte för omvärlden. Det är inte säkert, naturligtvis. Nej. Men att det är ju på många sätt det är en viktig drivkraft, definitivt tror jag. Men, och det är ju så här, religion och tro, det är ju en sak. Filosofi är ju kanske lite mer, det är ju kanske inte lika dogmatiskt, men ändå att en livsfilosofi kanske inte tillber några högre makter, men det kan vara en lika stark kraft att följa hur som helst.
Mm.
Som ett life mission. Att man har någonstans ett fastställt, man har ett regelverk någonstans för hur man själv vill agera, och det är ju egentligen det som, om vi tittar på alla stora religioner, vad som dikteras, det är ju egentligen hur människor ska uppföra sig mot varandra faktiskt.
Eller hur?
Tittar man på 10 Guds bud så är ju det ändå ganska, i många fall om vi bortser från dyrkan av gudar och så vidare, så är det ju ganska rimliga regelverken då. Att man ska behandla andra människor väl. Och att man ska inte döda, man ska inte stjäla och så vidare.
Nej.
Det är ju ändå, det är väl ganska allmängiltiga humanistiska regler som de flesta kan skriva under på, oavsett om man är religiös eller inte.
Precis, de spelar ju också över i det vardagliga livet även om du inte har med religion att göra.
Nej, nej.
Jag pratade med Försäkringskassan i telefon här för att ändra, för att jag jobbade idag.
Ja.
Och då gjorde jag det via telefon. Och då skrev hon, ja men då har jag ändrat här och ja, så jag har skrivit att det är på heder och samvete.
Ja.
Ja, det stämmer. Och så lade jag på och tänkte, på heder och samvete? Ja, det är ju, det är mycket i dagens samhälle som, alltså heder och samvete saknas ju på många ställen kanske. Men att, det där, att man hos en myndighet skriver under någonting på heder och på samvete.
Ja, ja. Jag tycker det är jättebra.
Ja, men det, ja, det känns lite ändå så här. Från förr i tiden och från religionen.
Ja, men det där, jag gillar det väldigt mycket. För att det där är ju en del, det där är ju tveklöst en del i ett life mission tycker jag. Så är det ju för mig också att det finns, att man har regler, att jag har regler för hur jag vill uppföra mig. Eller jag har regler för vad jag tycker är rätt och fel.
Mm.
Och det är ju min mission att följa dem. Ja, i största möjliga mån naturligtvis.
Det är klart.
För det definierar vem jag är och det definierar framförallt vem jag vill vara och hur jag vill att omvärlden ska se på mig.
Mm.
Och då är det ju en sån grej. Det är ju ja, att inte bedra någon exempelvis.
Precis.
Som i det här fallet Försäkringskassan då.
Ja,
ja nej men ändå. Det är ja. Ju, ja, jag ja, tycker det är jättebra. Ja.
Ja. Ja, Försäkringskassan är ju egentligen alla andra människor runt omkring mig.
Ja, ja.
Det är ju deras pengar ja, ja. Som ligger där.
Ja, världen bygger ju ändå på någonstans att vi kan lita på varandra och att det finns att vi kan sätta förtroende för till varandra och att vi kan lita på att vi i största möjliga mån är ärliga.
Mm. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt för sig själv också att uppfylla de kraven som man själv ställer, vilka de nu än är.
Så är det.
Så här, det är mina regler för hur man ska uppföra sig.
Ja.
Och att man kanske mår ganska dåligt om man inte lyckas göra det
i alla lägen. Ja, precis. Och man kan ju kalla det för religion, tro, filosofi eller dogm eller vad, det nu än, vad man nu än vill. Men den typen av, om vi kan, jag skulle kalla det för uppförandekod.
Ja.
Och det finns ju definitivt tror jag i väldigt många av människors life mission.
Det tror jag med.
Alltså i hur man vill föra sig och vilken slags moral man vill följa, vad man tycker är viktigt och vad som är oviktigt.
Mm.
Det är ju inte alls irrelevant i sammanhanget faktiskt så.
Nej.
Och det går ju vidare då i nästa, det går ju vidare till nästa punkt. Och det är ju att ha en gärning som man tror på.
Precis.
Ja.
Alla de här punkterna går ju in i varandra.
Do the
det är
deed.
Det som är grejen. Ja.
Ja.
Ja, precis. Att ha en gärning.
Ja.
Som kan vara, det kan ju vara, som du sa, det kan vara vad som helst. Antingen är det att...
Att utföra goda gärningar.
Att utföra goda gärningar. Eller att ja, försörja för sin familj. Ja. Att sprida sin kunskap.
Mm.
Ja, vad det än kan vara.
Mm.
Alltså, det kan vara en eldsjäl i en fotbollsklubb som... ge vatten till fotbollsspelarna som inte tränar.
Mm.
Nej, men att man har en gärning som...
Ja, men gärningen definierar ju väldigt mycket vem man ska vara.
Ja, och som också kanske är det som gör att den här meningsfullheten, att man känner den här meningsfullheten.
Ja, men jag skulle säga att gärningen är allting som man gör.
Mm.
Gärningen är ju allt det som... Allt det som man gör som där omvärlden reflekteras i en själv och vice versa, det är ju ens gärning.
Mm.
Det är inte,
det är
alltså, det är inte bara jobbandet, det är inte bara utåtagerandet. Det är liksom i allting som man gör helt enkelt. Där syns ju, eller kan man ju definitivt definiera sin life mission också.
Mm.
Det blir ju väldigt, och det blir ju väldigt djupgående helt enkelt.
Ja, det får man verkligen
säga. I det sammanhanget.
Ja.
Och det sätter ju väldigt...
Det kan vara så olika med, för en del är gärningen, det är ens jobb och det är hela ens liv, ens vardag. Medans för andra kanske det är...
Privatlivet.
Ja, privatlivet eller det man gör vid sidan av hur man försörjer sig och så, som blir ens gärning och ens life mission.
Men du kan ju ha ett liv, du kan ju ha ett jobb där själva jobbet går ut på att ta hand om andra människor. Du kan ju ha din, du kan ju vara läkare exempelvis. Ja. Det är ju i ditt arbete, i din yrkesbeskrivning är ju det då att hjälpa människor.
Mm.
Eller att, att jobba för the greater good.
Det är klart.
Naturligtvis då, men... men man gör ju också många andra saker som människa långt utanför arbetet.
Mm.
Så man kan ju ha ett, ett yrke som läkare ändå kanske vara en dålig människa naturligtvis på andra sätt. Och ha en ett höljt i dunkel life mission eller ett...
Eller hur?
Ja, eller ett odefinierat life mission eller att man, man följer en moralisk ord som är dålig på något sätt också.
Ja, eller dålig för andra.
Jag skulle beskriva det här med gärning som någonting som går utanför och bortom bara det rent yrkesmässiga.
Ja.
Men att i ens gärning, i en människas gärning liksom, så reflekteras ens life mission väldigt mycket.
Mm. Mm. Vi har gjort en punkt som är att göra gott.
Ja. Det tror vi är en gemensam punkt för de flesta som har en uttalad life mission.
Mm.
Att det man gör, det man ska tjäna pengar på, det som driver en på många sätt är att det inte ska komma på andra människors bekostnad. Eller att, och att, att det ska hjälpa andra människor på något sätt. Ja. Att det ska vara en positiv, det ska bidra positivt. Till, ja, till världen.
Ja.
Det är ju lite mycket att ta i kanske till världen, hur många påverkar världen. Men att det ska bidra på något sätt positivt till ens omgivning i alla fall.
Mm. Och det tror jag också att många har. Sen kan det vara negativt för andra människor i ens omgivning och positivt för vissa kanske.
Så är det ju.
Beroende på vad...
Men man skulle exempelvis då kunna definiera en, om man nu skulle omsätta det i en livsregel på något sätt då.
Mm.
Så skulle det kunna vara att, att alltid försöka... bemöta andra människor med ett leende eller med att alltid säga hej till andra människor eller att, att alltid största möjliga mån försöka vara positiv eller att bara att försöka vara hjälpsam exempelvis. Det hade ju kunnat vara en sån där man då bestämmer sig för men det här kan jag implementera i mitt beteende på daglig basis.
Mm.
Som är liksom det är en del i min gärning som det kommer av viljan att göra gott på något sätt. Liksom. Viljan att ja, vilja bidra.
Mm.
Ja, att vara medmänniska, helt enkelt.
Ge andra människor utrymme.
Absolut.
Lyssna.
Ja.
Ja.
Ja, eller, ja, att, ja, eller att vara hjälpsam, helt enkelt.
Mm.
Att bistå när andra människor behöver hjälp.
Mm.
Det är ju en väldigt viktig del. Liksom. Det finns ju ett skäl, tror jag, till varför många människor... som har det utrymmet ägna sig åt välgörenhet.
Mm.
Därför att det stärker upp de här andra delarna väldigt mycket. Det bidrar väldigt mycket till att känna meningsfullhet. Och att det bidrar väldigt mycket till att känna... att man gör någonting bra.
Ja.
Men just den här meningsfullheten och tillfredsställelsen är ju extremt stark i att hjälpa andra människor helt enkelt.
Eller
ja. Mm. Så det är ju en del, det tror jag är en tydlig del i ett life mission.
Mm.
Som jag inbillar mig att många delar som definierar det här. Det är nog inte många som skulle vilja ställa den punkten utanför.
Det tror inte jag heller.
Nej.
Att tjäna pengar då?
Att tjäna pengar kan ju definitivt vara ett life mission. Det finns ju många människor som drivs av väldigt stark entreprenörsanda.
Ja.
Och det kan ju vara en del i självförverkligande, att självförverkliga sina affärsidéer. Och det är ju... absolut inget fel i det.
Eller att göra sitt life mission till en affärsidé.
Ja, det kan man göra också.
Ja.
Och genom att vara någon sån här, genom att vara en livsguru kanske.
Eller hur?
Ja, det kan man vara. Som en Anthony Robbins kanske.
Ja.
Ja. Det är ju kanonbra. Det finns absolut inga, det är absolut inget fel att tjäna pengar på någonting som också bidrar till andra människors lycka och välgång.
Verkligen.
Så att det går ju absolut inte stick i stäv på något sätt. Det finns ju världen behöver ju fler duktiga entreprenörer. Så att det går ju, man kan ju vara en riktigt duktig affärsman och ändå vara en bra människa. Så att Ja, det finns inget motsatsförhållande. Jag säger inte att alla är ju inte tränat utvis. Alla skulle ju inte vilja skriva under på de reglerna som vi gör. Och alla, eller, alla har ju inte samma saker i sitt life mission som vi har beskrivit det som här.
Det finns flera punkter man hade kunnat ta med på den här listan såklart.
Ja, men att lyckas, men att helt enkelt lyckas affärsmässigt eller att lyckas yrkesmässigt. Mm. Det tror fan att det är ett starkt life mission hos många.
Ja.
Att vara duktig på det man gör.
Jag tror att det är en väldigt stark drivkraft med. Precis som vi sa om religion och filosofi. De två tror jag är väldigt starka drivkrafter i många människors liv.
Så är det ju tveklöst. Mm. Ekonomisk frihet, ekonomiskt oberoende skapar ju oerhörda möjligheter att påverka både sig själv och andra mm. på det sättet som man vill påverka. Ekonomisk hävstång är ju kraft och makt. Så är det bara. Och om man kan använda den kraften och makten till någonting bra så kan man ju också påverka i väldigt stor utsträckning. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt och extremt positivt såklart. Så att det, jag tycker det är ett väldigt bra life mission och det handlar inte om att, och jag skulle säga så här, ett life mission, man får inte bara säga så här att tjäna pengar eller att bli en duktig entreprenör eller visst, men att vara yrkesstolt kan vara ett life mission. Man kan jobba som städare eller jobba på McDonald's, men man kan ändå ha ett fantastiskt life mission i att vara stolt över det yrket man har och att göra ett så gott jobb man har.
Mm.
Det är ju otroligt härligt att möta människor som i alla livets led eller oavsett vart man står i någon form av löneskala tar ära i att göra ett gott jobb. Det är härligt.
Verkligen.
Och att man är, och jag menar, alla vill inte driva stora företag. Alla är inte drivna av att tjäna mycket pengar. Men just den här, bara den här tillfredsställelsen över att ha gjort ett bra jobb. Den är ju väldigt, den är ju genomgripande faktiskt.
Mm.
Och det tycker jag man möter, jag har ju mött många människor över hela världen som kanske inte är framgångsrika yrkesmänniskor rent objektivt så. Men de är väldigt, de har en väldigt hög arbetsmoral och gör ett väldigt gott arbete och verkar väldigt stolt över det jobbet man de har och gör.
Precis, stoltheten ligger i att man gör det jobbet man gör så bra man kan.
Absolut, precis. Därför att det finns ingen... Nej, för det har ingenting med ens människovärde att göra huruvida man tjänar 10 kronor eller 10 miljoner.
Nej.
Även om det finns säkert folk som ska argumentera annorlunda, men inte jag i alla fall. Men det är ju yrkesstolthet, det är ju också ett life mission.
Mm.
Att göra saker bra, att fullfölja uppgifter, att kunna ta ansvar, det ligger lite grann i samma påse där tycker jag, faktiskt. Sen för vissa så blir ju det då att fullfölja egna idéer som då entreprenörskap ofta är, eller att, och det går ju hand i hand med självförverkligande som jag sa, att kunna driva saker, att våga ta ett steg eller att skapa sitt liv som man vill ha genom ett arbete som man kan, så har det väl blivit lite grann för mig.
Ja.
Att omsätta det jag tycker om att göra till någon form av affärsverksamhet.
Det får man väl verkligen säga.
Ja, det kan man säga. Ja. Ja, och det sätter jag ju, och det har ju blivit en del av mitt life mission helt enkelt.
Mm.
Och det får ju med sig många av de andra delarna också såklart.
Ja, det är klart. Mm. Jag tycker att många av de här delarna passar ju in i ditt entreprenörskap och life mission då, kanske man kan säga.
Med till viss del.
Självförverkligande från början kanske.
Ja.
Och sen vidare till att bli en lärare och coach.
Ja.
Och ja, sprida din kunskap helt enkelt.
Så är det ju. Ja. Och alla de delarna har ju känt väldigt mycket meningsfullhet i då.
Ja, och även kunnat leva rent ekonomiskt på.
Ja, absolut. Mm. Så är det ju. Alla de delarna har ju varit en del, tydlig del i mitt life mission då.
Sista punkten då?
Det är ju kanske den mest självklara av punkter egentligen.
Och kanske den viktigaste.
Så är det ju definitivt. Och som har blivit väldigt tydlig för mig det senaste året och också för dig nu här. Och det är ju familjen och kärleken.
Ja.
Det är ju inte ett life mission man har kanske innan man har en familj eller innan man har barn.
Nej.
Man har ju alltid familjen omkring sig förhoppningsvis. Men de tar man ju inte riktigt ansvar för på det sättet som man gör. Som när man har fått egna barn.
Nej.
Som ju blir helt och hållet ens ansvar tillsammans med sin partner.
Eller hur?
Och då där blir ju det en otroligt viktig, en väldigt, väldigt stor del i ens life mission naturligtvis, i att fostra sitt barn.
Mm.
Eller att ta ansvar för sitt barn och att vara förälder till sitt barn.
Eller hur? Det är ett stort uppdrag i sig.
Visst känns det ibland lite övermäktigt nästan, Niklas? Eller övermäktigt vet jag inte, men det känns stort.
Det känns väldigt stort och gigantiskt i vissa tidpunkter. Ja. När man hinner reflektera över det, helt enkelt.
Ja, och det hade ju nästan räckt som ett life mission, kan jag känna ibland. Det hade ju kunnat vara mitt jobb, bara.
Mm.
Att bara vara förälder nu, det hade nästan...
Det har i stort sett varit det som har varit mitt jobb sen jag fick min dotter.
Ja, just det.
Faktiskt.
Ja.
Och det har räckt till.
Ja, definitivt.
Ja.
Ja. Och det är ju ett... Och vad kan vara större än det egentligen?
Nej.
Nu får man ju hoppas att livet också har utrymme för fler saker naturligtvis.
Det kan man ju också säga med den erfarenheten vi har av att vara föräldrar, att det krävs ju även att man har utrymme för lite andra saker.
Ja, annars blir man ingen bra förälder.
Nej, och det blir ett ganska fattigt liv att bara vara förälder. Om det ska vara det absolut enda man gör.
Ja.
Speciellt, både du och jag, vi behöver ju ha tid för träning, viss tid för reflektion. För att vi
det
ska... behöver
nog alla människor ha.
Jo, såklart, men ja. Nu, jag vet ju bara hur du och jag är.
Ja.
Alla har ju säkert sina saker som de måste ha i sitt liv för att känna att de uppfyller de här andra punkterna kanske.
Men jag tänker ju så här, ja, men om jag hade varit ekonomiskt oberoende och bara hade kunnat vara med min son och min familj, så tror jag det är orimligt att förvänta sig att man ändå bara hade gjort det.
Ja.
För det hade blivit lite för fattigt för alla inblandade i det hela. Antagligen. Alltså...
Så är det. Det kan jag säga med god fog och erfarenhet från den här tiden nu. För att både jag och Sara har varit hemma ju.
Ja.
Och om det går många dagar eller en period där man inte träffar någon annan människa eller man bara är hemma och är familj.
Mm.
Det blir torftigt om man inte har en annan input.
Mm.
Man behöver ha input utifrån, från andra människor eller från att man läser någonting eller för att
man behöver
en nytt syre i sin familj också. Från alla håll.
Ja,
det krävs.
Det behövs flera kugghjul som snurrar för att motorn ska funka, tycker jag.
Verkligen.
I sammanhanget så. För att det ska bli riktigt bra. Så är det ju.
Ja.
Så är det ju. Men det är ju ändå... Och många av de här delarna nu när jag har en familj. Och jag har en son. Så är det ju väldigt tydligt att de andra delarna i min life mission... också är tydligare och viktigare, därför att det syftar ju också till att tillhandahålla för min familj helt enkelt.
Precis.
Alltså,
tycker du att det blir tydligare att skilja ut de viktiga delarna från de mindre viktiga delarna?
Både ja och nej. För tiden är ju knappare än vad den var tidigare.
Mm.
Så att bara tiden att fundera över såna saker är ju... Tidsramen för det är ju betydligt mindre. Den potten av egentid, funderingstid, reflektionstid är ju mindre än vad den var tidigare.
Mm.
Men rent intuitivt så känns ju de andra delarna i mitt life mission. Det är viktigare för mig att vara den personen som jag vill vara. För att det sen ska reflekteras till min son.
Mm.
Det är viktigare att jag uppför mig eller driver mitt liv i den andan jag egentligen tycker, eller ja, enligt mitt life mission. För att det är det min son ser, kommer att se.
Mm.
Och det är i den andan jag vill uppfostra honom. Så att allt det blir ju mer relevant, naturligtvis. Det finns mycket mindre marginal för misstag och så vidare. Så det blir ju väldigt mycket tydligare. Det blir så här, att vara en lärare, ja, nu är jag verkligen lärare, nu är jag lärare till min son, nu är vi lärare hemma.
Nu är man lärare genom sin gärning.
Ja, precis. Alla de här delarna blir så väldigt mycket tydligare här. Och ja, kärlek då blir ju det centrala naturligtvis. Då. Kärlek och förlåtelse och allt det här. Men, och familj och alla de här delarna. Och jobbet jag gör blir ju viktigare, för det är på det sättet som vi kan skapa ekonomiska möjligheter för att göra saker tillsammans som familj. Och allt och så vidare. Trygghet, ansvar och allt det här.
Mm.
Allt är väldigt vuxna, men allt det där ryms ju i ens life mission.
Mm.
i mitt life mission. Så. Men det är ett väldigt, det är väldigt relevant att fundera kring, tycker jag.
Verkligen.
Det är väldigt relevant att reflektera över. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt bra, det är ett väldigt bra ord eller ett väldigt bra uttryck, life mission, eller ofta pratar man ju om ett mission statement.
Eller
så här, det är någonstans vart man är på väg, om vilken riktning man har och vilken filosofi man bär på, så där. Så att det tål ju att funderas på från tid till annan, naturligtvis. Och särskilja ytterst så landar man ju i de olika drivkrafterna man har, varför man gör olika saker och vad det är som får en att gå upp på morgonen och vad det är man hämtar glädje ifrån och vad som fyller en med tillfredsställelse och meningsfullhet och så vidare då. Och det behöver man ju reflektera över från tid till annan.
Verkligen, det ska jag reflektera över hela vägen hem nu, känner jag.
Ja, när du cyklar hem.
Ja.
Ja, det är en del i life mission också, ja. Träna.
Eller hur?
Ja.
Nej, men det, jag håller med dig, det är viktigt att fundera på de här sakerna och det väcker mycket tankar när man pratar om det.
Det gör det definitivt. Ja, och det sipprar ju ner i väldigt många, det sipprar ju ner i så många olika små åtgärder, handlingar, dagliga vanor och så där. Men jag tycker det är djupt fascinerande över vad man kan göra när man medvetande gör de här tankarna och när man tänker mycket mer konkret på det. Jag kan tänka mig att det finns riktigt duktiga personliga coacher, livscoacher som jobbar väldigt aktivt med det här och att man benar ut i olika typer av coachsamtal och att det blir väldigt meningsfullt att göra det.
Mm.
Men att bara fundera själv över så här, men vad är min mission? Vad är mitt mission i livet? Vad är mitt mission in life liksom? Och vad kan jag göra för att, om inte jag redan gör det, vad kan jag då göra för att följa det bättre? Eller om jag inte redan har det, vad kan jag då göra för att skapa det?
Mm.
Eller vad är det jag behöver sluta med? Eller vad är det? Ja, sådär. Så att det sätter ju lite grann fingret i bröstet på en själv.
Eller hur?
På ett väldigt positivt sätt många gånger.
Verkligen.
Oh. Intressant samtal, Niklas.
Verkligen, det var 8 punkter om ett life mission.
Ja.
Vad ska vi kalla det här avsnittet då?
Ja.
Life mission.
Life mission, tycker jag.
Ja. Härligt. Ja, vi ber om ursäkt att vi var lite senare då, med förra veckans podd. Men,
och vi återkommer ju lite senare den här veckan med flera avsnitt då.
Verkligen. Så på återseende snart.
Tack.